Hörrni, precis när vi stängde ner dagens avsnitt som vi nyss spelat in så nåddes vi av de oerhört tråkiga nyheterna att Gianluca Vialli har gått bort, blott 58 år gammal. Och det känns som en stridström av pissiga nyheter och dödsbesked de senaste veckorna. Först Sinisa Mihajlovic, sen Pelé, nu Gianluca Vialli. Jag måste säga att jag hade liksom inte uppfattat att det var så här allvarligt med Vialli, att det har gått väldigt fort, eller?
Nej, men du är helt rätt. Alltså, han lämnade sina uppdrag som han hade tidigare under hösten här, men jobbade ju på stenhårt fram till det. Och alltså, dels kom ju Mihajlovic som en stor chock också. Det kändes som att...
En oväntad vändning i alla fall.
En oväntad vändning, men det här är ju ännu större sett till det. Däremot fick jag ruskigt dåliga vibbar på de besked, eller sättet man pratade om att han skulle läggas in på sjukhus. När det kom så var det som ett farväl. Mm. Jag skrev det i någon WhatsApp-grupp att det där kändes inget bra. Det var inte bara en behandling som skulle göras. Det kändes verkligen som ett farväl. Att nu åker jag in för att dö på sjukhuset. Så vill man inte... Alltså visst, det flög i några WhatsApp-grupper den typen av kommentarer. Just den här dåliga magkänslan. Jag säger det för att säga att det är chockerande. Men det var någonting också med inläggningen av honom på sjukhus som kändes som att nu ska han in för döden typ. Och det har varit en dålig magkänsla kring allting med Vialli här på slutet.
Våra äldre lyssnare minns säkert hans insatser som anfallare i Sampdoria och Juventus kanske framförallt, men
våra yngre, och
absolut, och det var det jag skulle komma till, att våra yngre lyssnare kanske snarare kommer ihåg att Roberto Mancini hade med sig sin gamla parhäst från tiden tillsammans i Sampdoria som
där de vann en Scudetto som man inte skulle vinna.
Exakt, och inte liksom som assisterande förbundskapten, utan det kändes som att de var där som bästa polare i det italienska landslag som 2021 vann Europamästerskapet.
Sen är jag övertygad om att
kramen mellan Mancini och Vialli efter straffavgörandet på Wembley, det var väl kanske hela turneringens starkaste stund, i alla fall av det liksom positiva, bortsett då Christian Eriksens hjärtstopp på parken. Det här tar jag bara på volley, så det kanske fanns någon annan stund. Men från just finalen och från liksom det italienska guldet så tyckte jag att Mancini och Vialli, det var liksom det partnerskapet och deras vänskap liksom förkroppsligad ut på planen var grejen.
Vialli är ju en sån spelare, så pass ung, en sån spelare som jag har vuxit upp med, en spelare som har varit lite av en sån här barndomsidol och alltid funnits där i italienska landslaget som jag älskade. Jag kommer nära en i ålder, den här typen av, närmare en i ålder, den här typen av dödsbesked. Och jag som går omkring med en levande dödsångest, så blir liksom, jag vet inte, det känns obehagligt, men också... Alltså, han var så potent, och han, precis som Mihajlovic, så var han ju en person som hela tiden syntes och hördes i den italienska, i och kring den italienska fotbollen, med väldigt starka åsikter. För alla som inte följer italiensk media, så var han en pandit i italiensk tv, och han var ju verkligen den här typen av pandit som alltså dels var väldigt klok och hade väldigt kloka rit och åsikter kring fotbollen, men som också tyckte väldigt starkt. Att, fy fan. Mycket, mycket tråkigt.
Ja, och vi vill då såklart bara bryta in och inleda avsnittet med våra kondolianser här, och slå fast att Gianluca Vialli är
under sin
aldrig,
tid en av de största anfallarna.
Precis. Vila i frid.
Och verkligen. Och sen nu kommer det då ett väldigt pikt avsnitt. Får folk liksom vara med på att det är gjort innan.
Ja, exakt. Ja. För fotbollsvärlden snurrar ju, som ni vet, obönhörligen vidare.
Så är det.
Så att nu kan vi rulla introt, Kim, och så blir det ett glatt och pikt och uppåt tuppo. Tjena, varmt välkomna till Toto Balotto. Det är fredag den 6 januari. Det är 13-dagen. Det är röd dag, men det hindrar inte flitens lampa från att lysa på Kungstensgatan 26 i ett snöymnigt Stockholm. Igår satt vi i den här studion i 3,5 timme tillsammans med vår gode vän och poddkollega Erik Niva. Det var trevligt.
Ja, jättekul. Alltså, gud, jag var helt inne i min telefon. Ja, jättekul. Kan vi gå vidare nu? Lät det som att jag skulle säga. Nej, det är alltid så jävla trevligt att sätta sig ner med Niva. Vi är lite på samma mentala plats också. Vad det gäller branschen och var vi står och sånt där. Så att det blir trevliga samtal med honom.
Han kändes också förvånansvärt hungrig och sugen på att liksom bara fortsätta prata.
Men
trots liksom ett VM, jul med sjuka barn, mellandagsboll från Premier League och att han skulle in i Viaplay studio inför City Chelsea senare på torsdagskvällen.
Verkligen, vad konstaterade vi, att det var 8:e gången eller 7:e gången? 8:e gången. Sjunde gången, 8:e kalenderåret som startade så här med Toto Balotto. Och tidigare år så har det alltid blivit långa sittningar och han gillar att prata fotboll. Men det har varit en tid att förhålla sig till hela tiden, såklart då. Med familj och jobb och alltihop. Och så här. Igår fanns det också tider att förhålla sig till från hans sida. Men när du började prata om VM och jag var lite så här, fan, det är SD-kuppen med tjejerna snart. Vi är 2,5 timmar långa, det kanske är läge att blicka lite framåt. Då insisterade han ju på att han ville ta ner vissa saker. Ja. Så han kom ju hit, jag ska inte säga att han kom hit med en agenda, men han kom ju hit med saker han ville få sagt.
Ja,
och det gillar man ju med Niva.
Men det kommer ni höra, och jag hoppas att många av er kommer förstå vår prioritering. Det blev inte liksom jättemycket VM. Ja. Och det kände vi var ganska naturligt eftersom
det
VM...
Så här, i förhållande till allt annat, ja, det blev ju en halvtimme med VM.
Absolut. Men jag resonerade som så att vi har precis avslutat VM. Vi har precis tagit oss ur den bubblan. Toto Balotto har i 5-6 veckor bara handlat om de matcher som spelats. Så att bara 2 veckor senare sitta och prata Marocko igen. Eller Tysklands fiasko igen. Ja. Det kändes lite väl färskt.
Det blev 4 meningar av Sofian Amrabat.
Exakt. Och sen då lite det större perspektivet och Nivas Qatar-insikter. Men det blev väldigt trevligt, väldigt matnyttigt och lite då okonventionellt i början av januari istället för över nyår.
Men dubbla jag hoppas... 90 minuter det blev det, och vi släpper det första avsnittet 05.00 måndag, andra 05.00 tisdag. Det är, exakt, det ni har att se fram emot.
Så kan alla konsumera FA-cupen i helgen. Bäst, ja, de vill.
Bäst de vill. Ja. Lite Serie A och sånt där. Men det kliver ju på sen.
Precis. Vi ska i denna episod försöka summera den fotboll som spelats här i veckan. Och det är en hel del i och med att Serie A rivstartade i förrgår med omgång hela dagen lång. Det var Salernitana mot Milan 12:30 och allting avslutades på San Siro när Inter besegrade Napoli. Men... jag tänker först bara, innan vi ger oss i kast med själva bollen som spelas. Det är ju också silly season-tider. Jag vet inte vad du går runt och tänker på. Sist vi hörde så kände vi lite lätt på Joao Felix framtid. Det har inte hänt så mycket mer där. Nej. Det verkar skita sig med Enzo Fernandes och Chelsea. De verkar vara ganska långt ifrån varandra. Mm. Benfica vill ha 120-130 miljoner euro och Chelsea har väl lagt 80. Men vi får se vad som blir med det.
Vilket är fullt rimligt såklart att lägga 80 på Enzo Fernandes.
Rui
Costa stenhård. Man glömmer bort så här, man pratar om sportchefer, de bästa i världen. Det är ofta jag landar i italienska sportchefer. Så här, men vi pratar ju aldrig om liksom, numero uno. Rui Costa. Helvete vad han säljer spelare och vilket jobb han har gjort under en väldigt lång tid i Benfica. Alltså hans efter, vi pratar lite också, så om eftermän.
Han har väl också avancerat från sportchef till president?
Ja, i något läge, men det är han som gör Benfica. Ja. Alltså det ska man ju verkligen komma ihåg. Alltså, avancerar du från sportchef till klubbchef till president och sådär, då är du ju kvar och har varenda finger i varenda syltburk när spelare ska säljas och sådär. Så att, nej, men Rui Costa är Mr. Benfica, men vilket jävla jobb han gör.
Ja, det får man ju säga.
Chelsea kommer Benfica, med 80. Chelsea kommer med 80 och han vill ha 120. Man vet att det kommer landa på 100 och så kommer han bara garva. Mm.
Det kommer ni höra på måndag. Jag har i lurarna just nu When We Were Kings-avsnittet om Guys. inte riktigt samma trygghet i klubbekonomin i Gais anno 2011. Nej. Som det är i Benfica drygt 10 år senare. Det kan jag, det så mycket kan jag avslöja.
Det enda som jag kan tycka är lite synd om med Benfica, det är att klubben till synes i alla fall från mitt håll och den insikten jag har styrs helt bra. Man säljer spelare dyrt, man gör väldigt mycket rätt, man har en otroligt bra akademi. Du vet, det är 240 scouter bara i Portugal på unga spelare. Och ja, men maktfaktor inom fotbollen från en liga som kanske som ligamässigt inte är en maktfaktor. Men jag tänker att när man tjänar alla de här pengarna och man säljer de här spelarna, när ska man få en träffsäsong? Vill man... Jag
var
tänker
inte det i fjol
att man,
då?
Ja, kanske. Alltså, jag tänker bara att man kanske går hela vägen. Alltså som Porto gjorde med José Mourinho och vinner Champions League någon säsong. Alltså, allt det här jobbet, är det för att vinna ligan och någon gång gå ganska eller långt i Champions League?
Ja, alltså jag vet inte. Det är väl liksom, det är väl rimligt att Benfica tar...
Ja, men det måste vara lite sekt att vara där.
Kanske 3 ligatitlar på 5 år. Ja. Man hovar in miljard efter miljard i fönster efter fönster. Man spelar alltid Champions League. Ibland så åker man i gruppen, ibland så åker man i åttondelen, ibland som i fjol så åker man i kvartsfinalen. Mm. Det är väl där liksom Benfica har nöjt sig att vara. För så mycket jag förstår från liksom portugisiskt håll och det vi har liksom tillskansat oss kring det här när vi har tagit liksom Benfica-greppet i Champions League-studion. Mm. Det är också att de kommer inte liksom
nej,
riska någonting.
Nej,
de kommer inte stoppa
menar.
In mer än vad de här kalkylerna och algoritmerna tillåter.
Jag hade gladeligen hållit på Benfica och liksom omfamnat allting som är med Benfica.
Kanske bara ska byta.
Jag har ju ingen portugisisk lag. Eller det har jag ju egentligen i och med att Sporting och Fiorentina...
Nu låter du som Leonard Jäger själv.
Nej men såhär, jag skulle...
Vad har du för lag i södra Portugal?
Exakt. Nej men såhär, jag skulle ju kunna ta Sportingpartiet och liksom omfamna det i och med att det finns ett friendship mellan Fiorentina och Sporting. Jag har träffat dem på Artemio och Franchi. De var ju med när jag kom till Florens tidigt 2000-tal. När Fiorentina hade blivit neddegraderade. Alltså då var ju Sporting på många hemmamatcher. Var ju med på någon bortamatch också. Som jag åkte på. Sådär. Så att, jag menar, friendshipet är starkt med dem. Jag har till och med träffat dem. Det är klart att man då skulle såhär, kunna omfamna det. Men inte ens då väljer jag att omfamna Sporting. Jag känner ingenting.
Nej.
Känner för Hellas. Men där har jag ju lärt känna så många människor. Och liksom haft så stora upplevelser tillsammans. Supporterupplevelser. Det är snarare så här. Ja men... Det är för stort för mig. Varför skulle jag stå emot det bara för att någon säger att man bara kan ha ett lag? Alltså jag lever det Gemelaggio. Delvis Torino också. Och där är också upplevelsen, minnen tillsammans när vi gick till Champions League. Torino-kurvan rusade, vi festade en hel natt. Andra upplevelser också tillsammans med Toro-supportrar. Ja, men det är för stort för en människa att stå emot. Och det är ju riktigt friendship. Men Sporting har, det kan inte förmå mig att liksom, älska. Så
det, nej, det, men det är nytt år, nya tider. Du kanske ska liksom inte göra på, du ska omfamna några Gemelaggi och sen så pissar du på ett annat och så omfamnar
du
Benfica.
Nej men jag pissar inte på det för att supporterkultur handlar väldigt mycket om vänskap. Alltså, och det ska folk komma ihåg. Alltså, det är brödraskap. Och man träffar sina matcher, dricker vin, allt det där. Och så stökar man lite någon gång ibland och röker lite hasch och sjunger sånger ihop. Så här. Så det, ja, jag älskar det. Men det är ju brödraskapet, det är vänskapen, det är allting runt omkring som alltså kulturen, subkulturen som är fantastisk. Du ska inte dra en rant om supporterkulturen. Det var inte dit jag skulle. Men jag har inte det tajta bandet med sportinggubbarna. Vilket gör att, och jag har aldrig åkt dit och jag har aldrig, ja, sådär. Portugisisk fotboll och allt vad det är. Italienska ligger närmare, så kanske närmare för mig också. Men det är där vi skiljer oss åt då, jag och Leo. För honom räcker en snygg tröja. En spelare han har läst om för att omfamna ett lag. Och där är man olika.
Mm.
Det är för stort för honom. Han kan inte stå emot.
Du gläntar på dörren till Benfica. Problematiskt det än skulle vara med att gå emot dina...
Alltså jag älskar
tidigare fellow Sportingbröder.
Det jag verkligen skulle vilja, det jag tror i Costa, för det har ju varit snack om, tar över som sportchef, klubbchef i Fiorentina. Det hade varit drömmen.
Han går inte från Benfica president till att bli sportchef.
Det har varit mycket snack.
Jo, en gång i tiden, ja.
Vänta, det har varit en del snack.
Jo, men vad fan. Det är väl som att, liksom, det är väl som att prata om att vad heter hon? Prinsessan Sofia. En gång i tiden. Ja, hon var aktuell för Baren säsong 6. Jo, men nu är hon prinsessa.
Ja. Så att, var liksom, det?
Det var hon väl. Hon var väl med i Big, det var Robinson, vet, Big Brother.
Du vet att Baren hade en pizzeria, spelades in på en pizzeria i Alby. Då var jag där 2 gånger och festade lite. Och några tvillingar som hade damp.
Åkte du dit i liksom förhoppning om att headhuntas?
Nej, men då, det var ju på den tiden man satt och söp hemma. Och sen typ, ska vi till TBC Tumba? Ska vi till Tälje? För man pallade inte direkt i stan från Rönninge. Ja. Nej, vi drar till Baren i Alby.
Att jag på något sätt kan skönja liksom några procent realistisk tro på att du liksom när drömmen om att Rui Costa ska kliva ner från presidenttronen i Benfica, en av liksom världens största klubbar, för att bli sportchef i ett svajigt Fiorentina. Det är nog det mest naiva jag har liksom känt på 2023 hittills.
Vi får nöja oss med Pradé, menar du?
Ja, alltså verkligen. Ja. Men det var inte till Benfica jag skulle, utan jag tycker också att det nya året och den här liksom klassiska tiden av januari när de svenska lagen ska komma igång. Det gjorde någonting med mig igår också och i morse på lite svensk basis, silly season-mässigt. Hajade till när jag såg Bilal Hussein här från Portugal och januari-turnén prata väldigt liksom så här o-AIK-skt kring både sin egen framtid men också det som händer i klubben.
Är det så?
Om du har noterat det.
Nej.
Ja, men han står där och liksom så här, bjuder ut sig själv lite och säger, jag hade gärna testat något annat. Det känns väldigt ognagigt att liksom så här. Det är snart dags för honom att vända hem till Karlberg. Och han så,
det känns som att det är en agent som har sagt såklart att han ska öppna upp lite.
Det är väl klart att det är det, men håll med, alltså, det är inte så det brukar låta. Nej. Från kontrakterade AIK-spelare.
Det är silly season, fönstret är öppet, de europeiska klubbarna är på tå. Det är klart som fan. Han är på januari-turné nere i solen och känner väl att det börjar bli läge.
Samma,
det har varit mycket snack där också.
I samma intervju då så kommenterar han att Henrik Jurelius, alltså det var en chock för honom och alla spelare i AIK. Vi blev bara informerade kring att han har fått lämna på morgonen där när han försvann. Och jag fattar ingenting. Jag tycker att Jurelius har gjort det jättebra och börjat rabbla värvningarna och att han satte brännan och så. Alltså det är ju inte heller speciellt AIK. Kom ihåg hur mycket skit, vad heter han, Robert Falk va? Fick efter att han hade liksom, han glapp hade ju om hela liksom Bartos slutet i Lunds podd.
Ja. Och det, från sin sida, ja.
Exakt. Mm. Och det blev inte speciellt uppskattat från AIK-ledat. Det där håller vi internt.
Ja.
Jag kan tänka mig att Manuel Lundberg, Manuel Lindberg jublar väl inte åt att liksom Bilal Hussein står.
Nej, men
står
samtidigt
liksom,
så får ju han stå för sina handlingar också. Att han drar
liten liksom så här,
att han drar till Dubai på semester,
som blåste igenom mig.
Att han drar till Dubai på semester och skickar ett mail till Jurelius att tyvärr det är över. Och liksom, där står brännan och har blivit lovad massa saker. Och haft den enda kontakten brännan har haft har ju varit med Jurelius.
Mm.
Så plötsligt så liksom, spelare, brännan och alla bara, men nu han, den gubben är borta. Alltså. Manuel Lindberg har tagit över, han är i Dubai. Så
och vem hade kunnat tro att en liksom timide, ganska tystlåtne Bilal Hussein skulle bli den som öppnar liksom
folk får höra.
Korken lyftes och man fick höra någonting kring det.
AIK-erna behöver höra sanningen också. Liksom.
På AIK-spåret så tyckte jag också att det var härligt liksom pulshöjande när Expressen kablade ut liksom rena paparazzi-bilder på när Jimmy Durmas kliver in på evenemangsgatan.
Du såg han vände sånt med öppen mun.
Exakt, det var precis det som liksom träffade mig rätt i bullseye. Att, liksom, att vi ändå har det. Mm. Alltså, och det är väl inte så konstigt. AIK är en av landets största klubbar. Ja, Jimmy Durmas liksom landslagsmästerskapsspelare för svenska landslaget de senaste åren. Att han, nu är väl det en ganska illa dold hemlighet att han är på väg till AIK. Men att man lyckas fånga honom.
Kör
i
en Donnarumma-affär liksom där, vet du.
Ja, men just det.
Med brorsan.
Eller är det brorsa?
Det är brorsa.
Okej, okay, ja. Ja, men vad fan. Det sånt där
Tälje. Han bor ju typ granne med mig, ja. Durmas.
Anywho. Just det där ögonblicket du pratar om. Att man lyckas knäppa av en bild när han vänder sig om.
Med öppen
mun.
Och han är också 100% medveten om att han har blivit ertappad.
Exakt. Han vet nu att nu är det kört. Så nu kan vi lika gärna gå upp och kräva 10% mer. Nu är det kört. Ja. Nu blir det Gnaget. Det finns det liksom inget annat att kohandla med.
Nej, exakt. Alltså så här. Och det är ju, nu ska vi inte fastna vid liksom allsvensk silly. Men det är ju lite där AIK står här nu. Så här, utan klubb, ja, utan sportchef. Någon som styr som kanske inte var tanken. Och jag vet inte, det är svårt att tolka något annat än någon slags maktdemonstration från personer i AIKs ledning. Vi får se vad det landar. Det brukar ju, det ska alltid blåsa lite kring Gnaget på både försäsong och undersäsong och sådär. Så det är väl som vanligt där.
Ja, men precis.
Vi har fått två typer, alltså där allsvenskan känns internationell. Och stor. Det är dels då paparazzi-bilden och dels då att Expressen åker ut och möter Bajens nya 18-åriga jugge som kommer.
Just det.
Och att
bra jobbat av Anna Radic.
Ja, absolut. Han som drar upp hela den. Men att han ledsagas då av en av de största italienska agenterna. Som alltså nu står på Årsta och följer sin 18-åriga adept. Alltså Pastorello, en mega-agent i Italien, står ner på Årsta med en 18-årig jugge. Det är också omtumlande för mig.
Och även fast det då känns skevt för oss att prata om det idag, i och med att vi pratade lite kort om det igår med Niva, så har ju Blåvitt också spänt musklerna här och landat ett norskt yrväder som du benämnde som, vad sa du? Han har liksom fjällräven ryggsäck aura.
Han har vandrat från Bergen till Göteborg. Prickig korvmacka. Tältat på vägen. Så här landat. Alltså, gå från Erik Sorge i Louis Vuitton och Gucci till Hagen heter han va? Som verkligen är liksom en norsk gutte. Som varit på tur precis.
Ja.
Lever simpelt.
Precis.
Men det tror jag är helt rätt väg i alla fall för IFK Göteborg i så fall att gå, även om vi då vurmat lite för Sorga.
Ja, det är svårt att liksom ett år senare hävda att Erik Sorga vägen var den rätta.
Det är lätt
att
hoppa av den båten och gå vidare. Jag avföljde honom från vårt Instagramkonto också häromdagen.
Nej då. Men är man inte sugen på att höra vad som händer nu?
Ja, men du kan googla också.
Ja. Vi släpper Sverige spåret, för det var en annan grej också som jag bara noterade silly season-mässigt här innan vi tar tag i matcherna som spelats. Den stora vinnaren hittills, Daily Blind. Eller?
Va?
Har du hängt med där?
Nej.
Han hamnade ju i liksom konflikt med Ajax nya tränare, Alfred Schreuder, va? Som hade Klubb Brygge, tog över efter Erik ten Hag i somras. Så att Daily Blind, han river sitt kontrakt på fucking rotmos. Så river han bara liksom, nej fuck it. Och jag menar, Ajax var väl inte sena. Dyr spelare, har jobbat ihop till en liksom hög lön, men gammal, hyfsat ersättningsbar. Jada, jada, jada. Det som händer då är att liksom Daily Blind tänker, ja, vad finns det nu då? Ja, Royal Antwerpen visar intresse. Mm. Det är inte så kul.
Nej.
Men Bayern München inser ju då, fan, Lucas Hernandez out resten av säsongen.
Mm.
Vi kanske behöver bara liksom fylla på med någon som kan spela mittback, någon som kan spela vänsterback, någon som kan spela fyrback, någon som kan spela treback. Ja, vad fan. Så att nu är ju Daily Blind klar för Bayern München. Va?
Nej, det är faktiskt helt sjukt. Men vilken grej.
Jo,
man blir glad.
Daily Blind är ju inte, det är inte Magnus Hedman som hux flux hamnar i Chelsea. Det här är ju en spelare som har varit gjuten i det holländska landslaget i över 10 år. Han har spelat i Manchester United och Ajax. Alltså så här, det är ingen Buster story det här.
Nej.
Men jag tror nog inte att han trodde i höstas att den här säsongen avslutar jag med att vinna Bundesliga med Bayern München.
Nej.
Så att jag blev glad för hans skull.
Ja, verkligen.
Och så ser väl allt ut att sluta med Jan Sommer till Bayern München. Och inte då Emiliano Martinez.
Nej.
Så att Robin Olsen,
tror det är bättre.
Han har nog gått och svurit lite hemma i Birmingham.
Ja, men vi får också se lite vad som händer där nu med ny coach och alltihopa. Alltså, appreciation post från klubben. Alltså, jag skulle inte säga att det är givet.
Du tänker att den stora VM-hjälten Emiliano Martinez, han kan bli den stora förloraren här. Som får sitta kvist hela våren i Aston Villa.
Varför inte?
Jag vet inte. Logik, kanske.
Ja, exakt.
Men... Eller du kanske ser att det är slagsida logik åt att ibland hamnar man snett.
Nej, men däremot så känner jag lite lätt på Emiliano Martinez. Saker och ting stiger lite åt hans huvud och att han då inte riktigt kan hantera framgången. Blir lite partykung i Birmingham och... att han kommer och försöker spela
partykungen
i Birmingham.
Alltså det enda han har gjort, det är att han har juckat ett, liksom, turneringens målvaktpris.
Absolut.
Och men... sagt något salt och syrligt om Kylian Mbappé, liksom påhejad av grabbarna i omklädningsrummet.
Jag vet.
Men, nu börjar du antyda liksom persona, ett kokainproblem.
Ja, men personan har ju kokainproblem. Sen kanske inte Emiliano Martinez har det än. Och han kanske aldrig kommer få det.
Han kan vara nykterist, en... for all we know.
For all we know, absolut. Men jag känner ändå lite lätt på tre saker här. Jävligt bra match, appreciation post och partykung i Birmingham. Det, ja. Där har du det.
Det blir Robin Olsens 2023. Det är det du säger.
Nu jävlar.
Ska jag då kanske göra en...
Match tre. Det blir ju tre mål i baken. Och han kastar in någon av dem. Kanske. Och kommer ut lite snett på någon. Och sen så är Emiliano Martinez första gubbe igen.
Jag tänker nu göra en radioövergångsbrygga till då matcherna som spelats. För att om vi då stannar kvar lite i liksom silly season-tänket, det internationella kontra det svenska, så landade jag lite i att Roma faktiskt startade om Serie A-säsongen med Benjamin Tahirovic från start på mittfältet för första gången i ligaspel.
Vad tyckte du?
Nej, men 5,5. Mm. Utbytt efter 63-64 minuter. Bra. 1-0-ledning. Alltså, det var väl liksom... Det jag däremot liksom gör ett ganska stort nummer av, det är ju att han föräras med det förtroendet från start, trots att han gick skadad stora delar av uppehållet, i och med att han gick sönder ganska tidigt på den här Japan-turnén och har inte kunnat spela speciellt mycket. Ändå så går han rakt in i Mourinhos startelva här för första gången. Och Mourinho har ju redan på andra sidan VM, alltså innan uppehållet, pratat om att Tahirovic är näst i tur från liksom Bove och Volpato och Zalewski och liksom det nya yngre gardet att få sin chans. Men varför jag lyfter Benjamin Tahirovic är ju också för att det är oerhört spännande, måste jag säga. Att rapporterna från Bosnien är att han kommer välja oss. Och liksom, det finns ett lugn i Janne. Mm. Att,
jag har pratat med honom. Och jag har haft ett bra samtal, det är så Janne säger.
Ja, exakt. Ja. Exakt. Och jag menar, det är ju så att jag utgår från att om Tahirovic fortsätter få kontinuerlig speltid
då
i Roma,
är med i nästa samling.
Så kommer... Alltså, båda landslagen kommer inte liksom...
Båda, alltså det kommer bli riktigt
båda
raka.
Båda kommer inte invänta marssamlingen. Utan, alltså, tar inte Sverige honom så tar ju Bosnien honom.
Ja.
Så att det blir en spännande två månader. Men
första gången som det verkligen är två landslag som verkligen vill ha honom. Alltså, tidigare så var det så att Sverige kanske ska låsa spelaren genom att typ ta ut honom i en samling där han inte riktigt räcker till kanske.
Nej, men där, alltså, Saman Ghoddos försökte väl kohandla lite med att Iran skulle spela VM 2018. Ja. Ja. Och att så här, tar inte ni mig så kan jag nog liksom gå till Iran.
Det var lite synd. Alltså det enda spelare jag tycker rent sportsligt är lite synd. Jag måste säga ändå,
alltså, sett till utvecklingen på positionen bredvid Viktor Nilsson Lindelöf, så hade jag gärna sett att Anel Ahmedhodžić hade avvaktat liksom en tävlingslandskamp med Bosnien.
Visst.
Där handlade det om att han inte liksom hade tålamodet att invänta generationsskiftet över ett mästerskap.
Sant.
Hade han bara suttit ner i båten ett halvår så hade han varit tokgjuten i Sverige nu, när vi nu ska gå in i ett EM-kval. Helvete vad bra han går i Sheffield United också. Mm. Som bara liksom stormar på väg upp i Premier League.
Mm.
Så att där skaver det ju lite. Mm. Det får man ju säga. Men jag hoppas och tror, eftersom nu liksom den positionen ser ganska så likvärdig ut som mittbacksplatsen i landslaget. Alltså just det centrala mittfältet.
Mm.
Att Tahirovic ser att, vänta nu, här finns det ju faktiskt en fullt realistisk möjlighet för mig att bli en del av det svenska innermittfältet för en lång framtid. Om jag bara har lite tålamod och inte liksom så här hoppar på de höga bosniska trummorna om att här går du rakt in bredvid liksom en Pjanic, kanske till och med har hängt upp landslagströjan i Björken.
Ja, men gjort.
Men jag vet inte, det blir i alla fall intressant. Det var ju den stora grejen kring Romas omstart, i alla fall ur ett svenskt perspektiv. De vann med 1-0 och det var väl inte så jävla mycket mer att säga om det. Det har sett ut på det där sättet ganska många matcher hittills den här säsongen. Men 3 poäng är 3 poäng. Samma resultat och samma poäng delades ut till Inter, men där var det ju med ett helt annat eftertryck. Man besegrade Napoli i förrgår, och för oss...
Bra match!
Nu är ju vare sig du eller jag objektiva, men vi liksom supportar andra lag. Det jag liksom ville bara nämna var ju den, för den sportsliga liksom plotten, så välkomnade ju en Interseger framför att liksom Napoli mer eller mindre hade dödat.
Nej, och alla är överens.
I alla fall hängt av Inter.
Alla i Italien är överens om det, inklusive Napoli. Men det har ju Spalletti sagt hela tiden. Kanske för vidskeplighets skull och inte jinxa någonting, såklart också. Men att det är vidöppet nu och att det är bara... Vad är det, om 2 omgångar? En omgång emellan så är det Juventus.
Och det är det som, det är det som gör den här Sampdoria-matchen för Napoli extra läskig. Att det är Juve redan på fredag. Alltså, man bara utgår från att man ska slå Sampdoria på bortaplan.
Och Sampdoria har fått lilla nytändningen också.
De börjar med seger borta mot Sassuolo. Dejan Stankovic är fortfarande liksom ny på positionen. Och...
Han har fått jobba nu under VM. Och säkert hittar det. Jag tror på Stankovic. Jag tycker han är en bra tränare. Och framförallt så tror jag på honom som en tränare. Som kommer in under en säsong och ska rädda en klubb. Han känns som han har den... han är den tränartypen, han har den karaktären.
Och så på det, Milik 1-0 på tilläggstid för Juventus, så att de också får den där liksom skjutsen att vad fan, det kan gå.
Surret i Italien är, vem är egentligen anti-Napoli? Jag tror ju att alla är anti-Napoli. Jag tror ju att det här kan bli ett race. Visst, någon kommer ju falla bort. Något lag kommer ju liksom snubbla till. Men man har ju svårt att argumentera för att Inter ska snubbla, för att Milan ska snubbla. Det är lättare kanske då med Juventus, men å andra sidan så är de en hel startelva som ska in här nu. Visst, Paul Pogba är en bit ifrån, säkert en månad ifrån innan han är startklar i Juventus, men det räcker ju med typ 2-3 spelare från den startelva som lärde sist. Alltså Rabiot är tillbaka, kommer att vara viktig, och Allegri håller honom högt. Han var bra i Frankrike. Alltså så här. Jag säger så, disclaimer lite så fort jag nämner Rabiot som nyckelspelare, för att jag har så många kompisar nära mig som tycker han är dålig.
Jo, men han har ju liksom otvivelaktigen varit Juventus kanske bästa spelare den här säsongen.
Tycker jag verkligen. En spelare man inte ska underskatta som nyss skrev nytt kontrakt också, det är ju Cuadrado. Alltså, nej, där har du. Nej, där underskattar du precis honom. Men det är så fel att underskatta Cuadrado. Jag tycker han är så viktig för Juventus. Han kan spela på olika positioner. Han gör aldrig en dålig match. Och han bidrar också. Alltså, han kan vara lite spetsig i matcher. Det ska vi inte glömma. Men Federico Chiesa tillbaka är ju... Det är big. Så får vi se hur läget blir med Di Maria här också. Fick ju någon smäll på foten. Och
Vlahovic.
Vlahovic jävla Pobalja. Hans jävla sports hernia som han går runt med. Den vet jag inte hur de ska lösa. Jag tror ju att det behövs någon slags liksom ingrepp, göra någonting med att man försöker lösa det under säsongen här nu, så han bara kan spela.
Ja, men det blir ju en jättematch såklart nere i Neapel om en vecka. Jag utgår från att Juventus städar av Udinese imorgon. En av 2 matcher vi ramar in i fotbollslördag Europa på Simor. Den sena bataljen är den mellan Monza och Inter. Och ni som har lyssnat på Toto Balotto i december, ni vet ju vad som ligger i potten för Monza-spelarna om de nu skulle besegra Inter. Men det tror jag inte att man gör, för jag tycker verkligen Inters insats...
En busslast med horor, sa Berlusconi. Ursäkta min tydlighet.
Det var väl exakt vad han sa. Till jubel också.
Och så kommer det fler chanser.
Från spelartruppen.
Jo, bara.
Men jag tror som sagt inte det kommer ske, för att jag tycker verkligen Inter imponerade på alla sätt och vis i den här matchen mot Napoli. Jag tycker man vinner fullt rättvist. Det hade kunnat varit någon kasse till, även fast Raspadori har en kvitteringsmöjlighet i 90:e minuten. Men över liksom 94 minuter så tycker jag att Inter visar upp, med Brozovic out, liksom en oerhört tydlighet här. Lukaku, Det är inte den bästa Lukaku man sett, men han är tillbaka från start.
Läste jag att Brozovic liksom var Celta Tecnica, som man säger i Italien, alltså att det var ett sportsligt beslut bara, eller är han skadad?
Jag förstod det som att det var skadebesvär.
Det var bara rubriken jag skummade igenom, så jag kan absolut vara snett på det där.
Jag har Jag vet inte. Det är skitsamma. Brozovic är
men det här var ju...
En udda fågel, men så mycket som han saknades liksom...
Alltså. Här visade Napoli för första gången den här säsongen att man är mänskliga, tycker jag.
Mm.
Alltså, det var ingen dålig match. Man mötte ett jävligt bra Inter på bortaplan. Det är första matchen för vårsäsongen. Det har varit ett långt uppehåll att torska 1-0 borta och ändå kvittering. Mega kvitteringschans på stopptid. Alltså, det är okej. Okay. Men... Det är ändå lite så här, ja, här visade de sig mänskliga. Vad ska nu hända? Ska de börja tappa och så vidare?
Exakt.
Och det jag är i dagsläget jävligt stark på raka seger Napoli hemma mot Juventus. Det är jag fortfarande, det ska jag verkligen säga. Sen kan det ändras fram till matchen.
Jag är bara väldigt glad över att liksom det som var ett enda långt party hela hösten, obesegrade och det bara rasade in mål från 5, 6, 10 spelare. Mm. Alltså att det direkt får den här dystopiska, alltså antiklimaxstarten som folk hade pratat om. Napoli vill inte ha ett uppehåll nu. De vill bara liksom fortsätta sitt flow. Det var ju samma snack kring Arsenal. Och det har ju de bemästrat på ett jävla bra sätt. Att när det väl var dags att börja spela fotboll igen. Ja, då har segrarna ramlat in. Nu tappar man i och för sig 2 poäng mot Newcastle. Ja. Men i det läget...
Napoli hade Inter borta. Alltså, vad hade Arsenal i sin första match?
Nej, men då, alltså, jo, absolut. Mm. Jag säger bara att det var ju samma snack kring Arsenal som kring Napoli. Nu tappade man i och för sig 2 poäng mot Newcastle. Å andra sidan gjorde City samma sak mot Everton under nyårshelgen. Poäng som man inte hade räknat med. Så det har väl gått jämnt ut. Dessutom så kom ju liksom inte 3 Newcastle närmare Arsenal. Så att jag tror att man är ganska nöjda med 7 poäng på de här 3 inledande omgångarna. Så länge som City också tog 7 poäng. Hur som... Att Napoli direkt inkasserar första förlusten. Att det är inte bara Inter som vinner utan också Milan och Juventus där bakom. Att alla de 3 lagen börjar skönja liksom en tillbakakomst av flera viktiga spelare. Och att de har ett helt annat liksom läge och position medialt, tabellmässigt, förväntningsmässigt. Det är ju liksom... Inga har ju sett till hur tabellen såg ut när allting startades om i onsdags förmiddags. Ja, men så är det ingen som har något titelkrav. Nej. På något annat lag än Napoli.
Nej.
Det är bara deras ligatitel att sumpa.
Ja.
Och inte då att förlora. De leder med 2 poäng. Herregud, vad fan, det är 22 omgångar.
Men vi ska
omgångar.
Bli så jävla varse igen om att allting avgörs på våren.
Och det är det jag menar. Att
det kanske avgörs av Napoli.
Jag tyckte i alla fall att det märktes. Liksom så här, även fast det inte borde vara stundens allvar. Eftersom det är 22 omgångar kvar att spela.
Det är bara gnugga på,
det är
jobba
66
hårt.
66 poäng kvar att spela om. Det är inte 18 poäng kvar att spela om. Men trots det så tycker jag, precis som du sa... Alltså, du benämnde det som att Napoli såg mänskliga ut. Jag tyckte det såg ut också som att Napoli... De hade liksom så här ofrivilligt köpt snacket. Gått på snacket. Mm. Och omfamnats av snacket om att liksom så här... Ni är era egna största motståndare. Nu är det er ligatitel att förlora. Om ni vinner den här matchen, då kan vi räkna bort Inter. Alltså,
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Det var en övertygelse i det Napoli gjorde som var som bortblåst från hur det såg ut i höstas.
Det är kaninpuls redan, det funkar ju inte.
Nej, exakt. Och Jag vet inte,
jag tror inte att det är det heller. Det finns ett större, alltså, om det är då storkukslugnet och så kaninpulsen, så är man väl någonstans mitt i mellan.
Jo, men förstå här nu, ja,
om viktigt med skalan här,
om Stankovic och Sampdoria löser en pinne mot Napoli.
Vi kan följa Napolis liksom kaninpuls storkukslungskala under, och så, just nu ska vi säga att de är någonstans.
Du måste ju först sätta skalan.
1 till 10. Ja, just nu ser de på en 7a.
Där 10 är storkukslung.
Och 1 är kaninpuls.
Ja, men poängtapp mot Sampdoria, ja, parallellt med att Juventus besegrar Udinese. Mm. Då är vi ner och kikar på en 4. Alltså med kanske tanke då på att
det
Juventus...
Det får vi ta då.
Med tanke då på att Juventus är nästkommande match.
Absolut, absolut. Mm. Kaninpuls, ja men precis, då är det inför Juventus-matchen kaninpuls 4.
20 minuter in i matchen Salernitana-Milan trodde jag att Ochoa skulle få hämta den där bollen ur Areki-nätet 7-8 gånger. Ja, det är alltså, helt overkligt att den matchen blir spännande, sista 10.
Faktiskt.
Det skulle ju stått 5-6-0 i paus.
Ja, men sen nu tycker jag att han gör 2 stycken ganska dåliga ingripande som hjälper Milan. Nu är det också 2 jävligt bra prestationer av Leao först och sen Tonali, både passning, avslut och så vidare. Men det är en retur som jag tycker han kan göra bättre, och sen så är det ju på första målet eller är det på andra målet? Ja, när han springer ut, det är första målet. När han kommer ut och liksom går bort sig lite i utrustningen som också bidrar till målet. Sen växer han ju. Och så blir han ju liksom Mexiko.
Spelar ju upp sig.
Ja, det gör.
Men som sagt,
att det skulle bli spännande sista 10. Det blev spännande när den här säsongen är slut.
Så är det väl. Milan gräver fram en 3 till. Jag vet inte vilka andra
Reki
matcher...
På med 30 000. Tifo och... alltså. Typ bar Iber nere i Salerno.
Ja, det var det.
Ja, fan, vilka bilder från arenan.
Det var det i och för sig också på vissa håll och kanter i England.
Det är också så här, det är också passerat
lite
obemärkt.
Newcastle-gubbarna som körde bar Uber mot Arsenal.
Nej, men det ska man göra också.
Så kallt ut.
Ja, det var nog kallt också. Men det har passerat lite obemärkt förbi. Det kanske ska bara passera obemärkt förbi. Men supportertillströmningen i Italien på alla håll, den är ju anmärkningsvärd. Alltså, det är återigen liksom slutsålt på de flesta arenor på säsongskort redan i juli-augusti. Alltså att man inte kan sälja, men du får bara sälja en viss del. Det är liksom fullsatta arenor. Det är Via del Mare fullsatt, det är Areki fullsatt, Artemio Franchi fullsatt, San Siro, Olympico. Nu såg jag att Lazio fick sin kurva avstängd efter apjud mot Umtiti i Lecce. Mm.
Stor, fet, rykande gulasch.
Ja, verkligen. De får dagens, alltså årets första liksom, rasistgulasch.
Mm. Också så jävla liksom, symboliskt deppigt att det sker så liksom, tätt in på det nya året i första omgången. Att det är så här, nytt år, inget har hänt.
Schnitzel till den italienska supportertillströmningen. Alltså nu, folk frågar ungefär 40 gånger i veckan vart man ska åka i Italien till mig på DM. Åk var fan som helst och bara uppleva. Alltså, känn lite lätt på Cremona om ni nu vill det. Och kombinera det med, om det är då lördag-söndagsmatch, kombinera med en annan norditaliensk arena.
Udine eller, kan man skippa.
Udine, Friuli, åk. Alltså, har du sett Udinese i år eller?
Ja, men alltså, det är så över där nu.
Nej.
Det var så jävla väntad pyspunka när Empoli gör 1-0 efter 2 minuter i omstarten.
Jo, fast det blir 1-1.
Ja, absolut. Men så som de flög inledningsvis,
jo,
alltså, vi pratade
8-9, alltså Friuli.
Ja, men alltså
Friuli lever.
Jo, men
Udinese lever sett till hur de liksom, ja, vart
så
man
som
kanske
de inledde den här säsongen, så visste man att det här kommer inte bära.
Visserligen, men alltså bakom de 7 systrarna så hittar vi ju faktiskt Udinese.
Jag noterade att Hellas Verona lite under radarn hade bytt tränare igen då till den här omstarten. Marco Zaffaroni
är
säsongens 3:e tränare, och han löste ju en poäng i alla fall borta mot Torino. Det fick mig att börja räkna lite baklänges då bara på det som skett i Hellas innan. Och jag noterade då att säsongens andra tränare för säsongen, Bocchetti, han ledde alltså laget i 6 ligamatcher, 6 torsk. Och det borde väl vara det sämsta facitet någonsin, eller?
Nej, jag har varit med, nu kommer jag inte ihåg vilken tränare, men jag vet att
för det räknas ju inte när just, en interimlösning liksom leder ett lag, ja, två matcher och så blir det två torsk.
Exakt det där med en interimtränare och så torskar man, jag tror att rekordet är 5 matcher. Alltså det här plockar jag bara från magkänslan och jag kommer inte på vilken tränare det är.
Men då var det rekordet?
Alltså jag tror det.
För nu har ju då Boketti slagit det. Eftersom han ledde Hellas Verona 6 matcher, det blev 6 torsk, och nu är han borta.
Jag tänkte att rekordet var att man fick gå tidigt. Alltså att det var det vi gick på Guinness World Record
Book. Boketti, han har ett Serie A-tränaruppdrag. Han tar inte en, alltså, du kommer ihåg när Frank de Boer tog Crystal Palace. Jo. Han är alltså så här, nu ledde han bara Crystal Palace i 4 matcher. Mm. Men det var 4 torsk och de gjorde väl typ inte ett mål. Mm. Och José Mourinho har ju liksom påmint honom om det efteråt. Att det här är liksom den sämsta tränaren i Premier Leagues historia, rent resultatmässigt. Jag skulle bli förvånad om det finns en Serie A-tränare med liksom ett track record som slår Bokettis 0-0-6. Mm. Mm. Det kan ju såklart skett i Palermo.
Alltså,
Samparinis
Gidolin-tiden, så är det klart att alla möjliga rekord kan ha slagits där. Så är det. Men allt är bytt i Hellas Verona. Sean Soliano in där tillsammans med president Setti. Så att, det kommer säkerligen hända helt sjukt mycket grejer. Men Isak Hien står starkt i alla fall i det försvaret. Mm. Och startar den här matchen mot, svåra borta matchen mot Torino.
Fick ju också plus av Zaffaroni där efter matchen.
Yeah.
Så att, det var bra för årets back, Isak Hien. Nej. Fan, vi bytte från Hien till Ponne. Skitsamma, Totobollen och den alternativa fotbollsgalan är ju nedlagd sedan länge.
Avgått.
Jag vet inte om det är någonting annat från omstarten Serie A som du vill lyfta.
Nej, alltså det är klart det finns saker att tala om. Men,
Arthur Cabrals Batistuta-mål. Oj, vad det mindes.
Kuken står fortfarande.
Ja, men jävlar alltså, var det liksom. Det var så mycket Batistuta över det där målet så att det var löjligt.
Ja. Nej, anfallare som väljer att ta den sträckta vristen i nättaket, eller hade den gått ribba in så hade ju liksom kuken aldrig lagt sig så att säga under 2023, men det är total gåshud. Sen blev man ju också förvånad att han sprang förbi sin back. Han är så jävla känns som ett kylskåp, men inte tillräckligt starkt för att vara ett kylskåp, alltså tillräckligt stor för att vara det. Men det var väl en väldigt, väldigt långsam back.
Exakt. Säger mer om Monza-försvaret än om Cabrals nyfunna explosivitet.
Ja, man får inte till det. Det är liksom Batistuta, Locatoni-arvet. Alltså, Reno ska vi inte glömma bort. Men man får inte till det på nummer 9-positionen. Det är så här, ska Jovic starta den här matchen eller är det Cabral? Och så kan man inte ha det i en Serie A-klubb. Du måste ha en tydlig startspelare på den positionen.
Så är det, vi släpper Serie A-omstarten. Välkomnar er återigen att då följa med på helgens omgång borta på Simor. Fotbollslördag i Europa imorgon 17.30. Dubbla fighter Juventus mot Udinese och Monza mot Inter. I England så har det varit Premier League hela veckan lång. Veckan inleddes med att Liverpool, märkligt måste jag säga, alltså går på pumpen borta mot Brentford. Nu har ju du och jag pratat mycket om Brentfords styrka på hemmaplan mot de största lagen. Vi hade väl till och med en långtidare kring just det där att Brentford kommer ta ganska många poäng mot fjolårets topp 4.
Ja.
Men att man liksom så här,
är klar.
Man har, jag vet inte, 2-3 bortdömda mål här mot liksom Liverpool. Mm. Och det är aldrig spännande.
Nej.
Det var en överkörning av Liverpool. Som ändå har grävt fram lite segrar i omstarten. Må hända att det inte har sett sådär kanon ut. Men att man i det här läget går och torskar så klart och tydligt mot Brentford. Det förvånade i alla fall mig. Att man på det också får Van Dijk skadad. Nej, det var sämsta tänkbara starten på 2023.
Men nu kommer Gakpo på, vet du.
Liverpool.
Nu kommer Gakpo, nu jävlar.
Ja, jo, förvisso.
Styr upp saker och ting.
Ja.
Får se.
Jo, jo. Alltså,
han har ju gått ganska mycket i god för värvningen nu, Jürgen Klopp.
En stor och stolt seger i alla fall för Brentford. Återigen utan Ponne, som ska vara spelklar. I alla fall vad vi förstår.
Åkte på någon liten flunsa tror jag där över jul.
Men samtidigt så har jag noterat att märkligt många Malmö-supportrar på Twitter börjar liksom så här, jag har någon vag känsla av att Ponne snart presenteras.
Ponne, kom hem, kom hem, kom hem. Ponne, skriv på, skriv på.
Och sen så känns det som att den här oberoende utredningen som nu alltså har flyttat på Georgsson igen och Daniel Andersson är tillbaka på sportchefsplatsen.
Mm. Och så ska de ha en sit down med, vad är det han heter, gamla Expressen-journalisten som nu kör väl någon Malmö FF-gig media ansvarig. Det, med stor kukslugn rösten.
Falk, Dolk.
Nej, 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 nej.
Mattias Larsson.
Just det, Mattias Larsson.
Mycket kuk på dig idag.
Aj, alltså när jag väl kommer igång så kan jag inte sluta. Det är som en jävla Tourette's alltså.
Jag fattar. Nej men jag tänker också så här. Dels så har den oberoende utredningen då uppenbarligen lett fram till att man återigen skiftar på Georgssons roll. Jävla kalenderår han gör alltså. Oh. Det måste man säga.
Anmärkningsvärt.
Nej men och sen så har man ju då redan släppt Rakip. Igår så kommunicerar man att man också släpper Jo Inge Berget. Och det förstod man ju på hans liksom sociala medier farväl. Att det här var inte vad han önskade.
Nej.
Utan här har Malmö bara liksom icy cold klippt banden.
Mm.
Och då tänker jag bara,
alltid när jag ser Berget, han liksom Martin Jörgensen i Fiorentina flyger över 99,9% av alla lyssnares huvuden, men du kan alltid lita på om du vet vad du får, men också en sån här spelare som du tänker att så här, jo men du måste kunna ha någon bättre på den positionen, men gräset är inte
alltså Berget är den perfekta allsvenska liksom topplagsspelare.
Exakt, och gräset är aldrig grönare på Bergets andra sida, utan Berget är som du säger, det var dit jag skulle komma. Nu sa du det. Han är helt perfekt.
Den tröjan,
den är, alltså, enda spelare man egentligen inte borde kika på och sälja eller släppa.
Även fast resultatet har gått emot, ja, så behöver du aldrig tvivla på att Bergets tröja är svettig eller
nej,
inte.
Nej, och att han faktiskt gör skillnad i matcherna, ja, bortom svetten.
Exakt. Men då i alla fall så lägger jag pusslet i mitt huvud. Det hade varit väldigt enkelt att liksom så här parallellt i vår WhatsApp-grupp med Ponne frågat, jaha, vad händer? Men han hade ju såklart inte sagt till mig.
Jo, jag ser aldrig ett skit i vad han
säger. Nej, men förstår du då?
Jävla Ponne!
Då tänker jag så här, man fimpar Rakip, man fimpar Berget, man gör någon rokad i den sportsliga ledningen. Vad behöver Malmö som allra mest nu?
Storkukslugn, Ponne.
Man behöver ju liksom en injektion som får supportrarna att liksom så här sluta upp bakom 2023 och nu jävla kör vi. Och den injektionen blir ju liksom i spader om det är Ponne.
Men det är inte Ponne.
Nej, jag säger bara så här, parallellt med att Brentford...
Han är capitano i Brentford.
Brentford klarar sig ganska bra utan honom, uppenbarligen. Alltså så här, det är ingen diss av Ponne. Utan jag säger bara att jag vet inte. Nej. Jag spår min kaffesump här.
Ja.
Det var i alla fall bara en hunch, ja, en magkänsla.
Kommer i sommar då kanske.
Ja, men att det sker nu menar jag. Alltså såhär, man presenterar honom nu.
Ja, men den kan du köpa. Den kan du köpa så blir det, ja.
Nu är det klart att han inte drar hem mitt i säsongen, men man kommunicerar att liksom när kontraktet är slut. Mm. Då kommer Ponne hem.
Bra.
Jag vet inte.
Det är
någonting i görningen.
Ja, okej. Okay. Jag köper det.
Arsenal Newcastle 0-0 har vi redan lite kort berört. Vad tycker du om efterspelet?
Nej, men du tänker på att alltså det var dels snack om att det var ett rån. Att Arsenal borde ha vunnit. Den borde ha liksom sett till spelet och hur då överlägsna. Vissa tyckte att de var, att den här straffen inte blev straff.
Arteta slashade ju domaren hos Bjur. Och Gabriella ut liksom någon tröjdragning på Twitter. Och, alltså det är så här.
Ja. Nej, men vet du vad jag tycker om efterspelet? Och hela den matchen. Härligt. Alltså... Mm. Kanske årets bästa Premier League-match. Nu var det 0-0. Jag skiter i. För att det blir ett efterspel. Det blir lite jiddrigt av domaren. Det blir någon situation, straffsituation som där jag står liksom i Jonas Olsson-båten. Att jag tycker att det inte är straff. För att det är liksom en situation där, om man nu ska följa liksom det som domarna har sagt. Att så här, ja, men här, det är en naturlig rörelse och bollen skjuts upp på handen. Den andra sidan då, Arsenal-sidan, går ju på bojanspåret, för de satt ju och var emot varandra i studion och menar på att det absolut inte var en naturlig rörelse, att man måste ha, alltså, bojan tyckte ju att det var dåligt försvarsspel. Och då tyckte Jonas Olsson, fan nu håller jag på att liksom recappar hela deras diskussion. Men det här är inte mina egna åsikter, jag har ju tagit allting därifrån.
Det här är för alla er utan att via Play och abonnemang.
Nej men, han menar ju på, jo det spelar ingen roll, för det är fortfarande en naturlig position. Skitsamma, jag tycker att det var härligt. Det var en jävla rock'n'roll-match, det var en jävla sluggerfest där ute på planen. Och det hände mycket trots att det blev många mål. Och det kändes verkligen som en toppmatch. Och det var kul. Att det är kul att Newcastle är med. Mm. Och att vi har fått ett nytt topplag som är där för att stanna. Som har en annan karaktär än det man har vant sig vid med Arsenal, City, Liverpool. Alltså det är lite samma varje år. Även om det byts ut någon spelare. Kanske, ja, byts ut någon tränare. Och Arteta har liksom nu fått till det. Det är som något helt nytt. Och det tycker jag Premier League behövde.
Mm. Nej, men jag håller med. Och jag tycker verkligen att liksom så här, jag såg också matchen. Jag köper också att Arsenal var laget som gick för 3 poäng och vinsten mer än Newcastle.
Jo, men det är mer smash and grab poäng som Newcastle tar med sig hem.
Jag tycker, och det var det liksom så här jag ville komma till. Jag tycker att Newcastle förtjänar mer beröm för sin match, för
verkligen
sin insats.
Alltså Eddie Howe, vad är det för taktiskt geni, ja, alltså?
Nej, men och jag tycker att det är märkligt hur få som liksom tycker att det är favorit på att Newcastle löser topp 4. Hur många matcher ska de bevisa sig?
Ah.
Och de ligger trea med liksom marginal ner till femteplatsen.
Hade Newcastle gjort mål i 90:e minuten, då hade vi kunnat prata om en liksom smash and grab-seger. Eller hur?
Ja,
du har ju sett värre kryss. Jag menar, du har varit nere i Sevilla och sett Sverige spela 0-0 mot Spanien. Alltså, där var ju inte Newcastle i den här matchen. Så överlägsna var ju liksom inte Arsenal.
Nej.
Tack.
Nej, och så här, jag tycker att Newcastle har gjort liksom, de har gjort alla rätt.
Ja.
Sportsligt. Ute på planen här.
Ja, på tal om CDC så ska det bli intressant att se vad de gör i januari.
Exakt, och på det så ska Alexander Isak komma tillbaka.
När är han tillbaka då?
Nej, men han är väl i träning nu. Så att jag kan tänka mig...
Gruppo.
2 veckor. Hur som, jag tycker också att det är värt att kika lite på spelschemat här nu. För att nu ska topplagen ta poäng av varandra. Det är Manchester Derby och City ska möta Tottenham och... Alltså, parallellt med det så möter Newcastle, Fulham, Crystal Palace, West Ham och Bournemouth.
Mulligt.
Kan vara 12
som Marcelo poäng skulle ha sagt.
Ja. Nej, alltså, jag vet inte. Sett till hur snacket går så verkar det vara att sticka ut hakan. Och då gör jag väl det då. Jag sticker ut hakan och säger att så här, det är favorit på att Newcastle löser topp 4.
Vad var oraklets spel, långtidsspel? Topp 6, eller?
Topp 8, tror jag.
Ja. Ah. Ja, den är ju klar redan. Mm.
Stabil och trygg seger återigen för Manchester United som håller ännu en nolla, gör 3 framåt på bompan och hakar på i toppstriden.
Där är det harmoni.
Det är det också i Fulham som borta besegrar Leicester med 1-0. Mitrovic, matchens enda målskytt. Man kan väl inte direkt säga att det är harmoni på Goodison där Frank Lampard nu hänger mot repen. 1-4 mot Brighton hade kunnat varit 0-6. Kauru Mittoma. Hur många gånger ska man behöva mässa om den gubben innan folk fattar att det här är the next big thing?
Är det någon som säger emot eller?
Det är nog ganska många som säger vem.
Är han the next big thing? Eller
vi pratar Ballon d'Or.
Nej, det gör vi såklart inte.
Men helt
ärligt. Det roliga med honom är ju att han är typ 26 bast.
Visst, men det alltså så här, men håll med om
jo, men jag tror att alla som har hört oss och inte.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.
This Mother's Day, treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their advanced eye care duo brightens and firms skin around your eyes, while the Golden Glow Body Trio nourishes and smooths skin all over. Go to oseamalibu.com and use code MOM for 10% off your first order site-wide.
The liksom kollat upp det, tror att det är liksom en japansk 19-åring som är the next big thing. Han är ju så här bra och kommer vara så här bra i några år till.
Men håll med om att liksom, du inte har sett speciellt många spelare de senaste åren med sån jävla fart ta sig förbi sina spelare.
Nej.
Alltså, Leao har ju det här mjuka rycket. Acceleration. Bara exakt, han bara förbi. Flyter förbi. Dejan Kulusevski har det aviga i att han har en riktningsförändring som steg i sättningen hos försvararen inte hänger med i. Kauro Mittoma, alltså du vet, det är ju bara...
Han bara kliver.
Det är liksom, pang, säger det bara. Ja. Så han förbi. Mm. Det är helt som en blixt. Men... Blixten slår ner där ute till vänster.
Ja.
Och alltså att De Zerbi har fattat att oavsett motstånd, hemma, borta,
Mittoma. Alltså,
han är där ute.
Nyckelspelare. Han hatar inte sina offensiva yttrar. Det ska ju sägas.
Nej.
Hans favoritspelare.
Sannoliken.
Han har fått fram några jävligt bra sådana i Sassuolo.
Kontos Spurs.
Båga inte minst.
Kontos Spurs studsade tillbaka. Och det grövsta borta mot Palace. 4-0. Kane 2+1. De nya tränarna i Villa och Wolves delade på poängen. 1-1. Gott så. West Ham var på väg mot en ruskigt välbehövlig trea borta mot Leeds. Men sumpade ju det till 2-2. Och så Nottingham då gräver fram en riktig jävla blytung seger borta mot Soton. Mm. Vilket gör att, alltså, nu är väl Soton mega favorit att åka ur.
Ja, tycker jag. Det är dags.
De har redan gjort sig av med Hasenhüttl.
Ja.
Bytt tränare. Fått noll effekt.
Ja. Vad ska de göra nu för att få effekt?
Exakt. Och vilken spelare som gör skillnad går till Soton i det här läget i januarifönstret?
Ja, men det är någon som vill tjäna pengar som tjänar mindre pengar just nu. Men ja, då ska man ju scouta den spelaren jävligt bra i så fall om det ska verkligen bli skillnad. Från någon
och det är klart att den spelaren finns, men är den spelaren någon som gör skillnad?
Ja, någon som är missnöjd då i Fulham eller någonstans. Men frågan är om en sån spelare kan göra skillnad för Southampton. Jag är tveksam.
Det är jag också.
Jeremy Boga kanske?
Snacka om att liksom bränna ner en karriär på ett år, ifall Boga nu går också till... alltså, han går till Atalanta, får inte ut någonting.
Nej.
Sen går han till Soton, följer med ner i Championship, där han liksom inte alls kommer till sin rätt.
Nej.
Jag vet inte. De känns dödsdömda, Soton. Det gör
han har gjort noll mål i Atalanta sen han kom dit.
Han har väl inte spelat
vad är grejen med Atalanta?
Varje match.
Nej, det har han inte. Han har ändå gjort noll mål. Ja. Han har varit på lån och sen köpts. Och det är väl ett kalenderår nu med liksom Atalanta-tröjan.
Mm.
Och det har varit någon skada. Sådär. Men det har ändå varit många matcher. Och då undrar jag, vad är grejen med Atalanta? Och det är att alla
gör poäng.
Alla gör poäng. Ja. Alla gör mål. Men inte Boga. Undantaget som bekräftar regeln. Det är alla jävla Koopmeiners och Hattebor och allt vad de heter.
Exakt.
Man vet inte vilken nationalitet de här spelarna har heller. De kan vara tyskar, schweizare, belgare eller holländare. Någon jävla vaniljnation i Centraleuropa kommer de ifrån.
Mm. Omgångens stora match från Premier League och det sista kapitlet i avsnittet blir givetvis vad som skedde igår på Stamford Bridge mellan Chelsea och Manchester City. Var det, sett till vilka lag som ändå spelade, den sämsta Premier League-halvlek man sett? Första halvlek alltså.
Jag har sett i förväntningar då.
Va?
Ja. Det var länge sedan man såg en så dålig match som man trodde skulle bli så bra. Mycket snack innan om den här matchen. Men nej, det håller jag med om.
Det var kul också.
Två toppmatcher då, för det var Inter-Napoli och sen så var det den här.
Ja, men det var också kul att följa studion eftersom vi hade suttit hela eftermiddagen med Erik.
Ja.
Och så man visste ju att han var liksom så här... Han var nog ganska
med betoning och liksom streck under hela eftermiddagen.
Verkligen. Ja. Så att man visste ju att så här, Niva är nog ganska urlakad. Och när en urlakad Niva får liksom någonting dåligt att kommentera, då brukar han kunna liksom ta i på ett ganska roligt sätt. Ja. Och det var precis det som hände i pausstudion.
Ja.
Helvete vad han sågade liksom matchen, men kanske framförallt Manchester City. Det är bedrövligt. Det kan vara det sämsta matchen. Alltså, nu är min Erik Niva-imitation typ lika dålig. Men det var väldigt roligt att så här, man kände av hur han liksom så här, han hade suttit och pratat hela eftermiddagen och så nu ska jag avsluta den här arbetsdagen med en riktig jävla toppmatch. Och så får man det här. Vad är det här? Jag trodde att det skulle bli en riktigt god middag och så kommer det liksom en skorpa.
Mm.
Men sen så får man ju säga att Pep Guardiola, han tar ju tag i matchen. Och kan ju laborera på ett helt annat sätt än vad Potter kan. För det är ju liksom, det är ett skämt nästan hur många spelare som går sönder här nu i Chelsea. Fick väl både Sterling och
Sterling såg inte bra ut.
Han spelade ju alltså en och en halv minut innan han tvingas utgå skadad.
Ja, men det var ju en duell där han liksom i duellen tar sig på baksidan. Mm. Då gör det ju verkligen ont där bak.
Dåligt uppvärmd. Och sen så Pulisic försvann kvarten senare. Det finns ganska många på den där skadelistan redan. Och när då liksom Chelsea skulle liksom göra någonting åt resultatet i den andra halvleken. Det är inga jättespelare det finns att slänga in. Däremot den här jävla Hall som han bytte in. Mm. Ruskigt pigg.
Ja, jättepigg, men synd att han tar avslutet. Känner att jag löser det här, gubbar. Jag skjuter.
Jo, men jag tyckte
och så
ändå
är det liksom ett ikoné-avslut.
Absolut, men jag tyckte ändå att hans inhopp och liksom hans aktioner och självförtroende.
Absolut.
Det smittade ju verkligen av sig ute på plan. För att det var inte Havertz som fick bollen. Det var inte Aubameyang man sökte. Utan när Kovacic vann bollen. Ut med den till hål. Mm. Han är het.
Ja.
Och sådär,
Ciliegina sulla torta, lilla körsbäret, hade ju varit det där målet. Nu kommer man ju inte komma ihåg den här prestationen mer än att han gjorde ett pickt inhopp.
Mm. Och för alla liksom er, jag säger inte oss, för jag var aldrig övertygad, när då Kepa tog tillbaks första spaden då från Mondy tidigare under säsongen, att nu har han vuxit. Mm. Nu har vi fått den målvakt vi betalade 800 miljoner för en gång i tiden. Man har ju bara gått och väntat på att Kepa ska börja liksom fuck it up igen.
Mm.
Varför han inte sträcker ut sina armar och dyker mot den där bollen som Mahrez rakar in. Jag kan inte förklara det. Alltså, den är inte så hård och den är inte så långt ifrån honom. Och han kan omöjligt se en City-spelare liksom rusar mot honom, vilket gör att man då kanske liksom så här
tvekar.
Det finns ingen spelare där. Nej. Det finns liksom och tror han efter alla år på den här nivån att det inte ska dyka upp någon på bortre ytan?
Nej.
Det är ett oförklarligt agerande.
Ja.
Ja, nej, det är, men då för att liksom
ett skifte där.
För att sy ihop säcken och sluta cirkeln i glädjen över att Inter besegrade Napoli och att liksom Serie A-toppen öppnades upp, så måste jag säga, även fast liksom City i City, så tyckte jag att alltså så här, hellre att City vann matchen och tar rygg på Arsenal än att Chelsea där bakom liksom så här tar en pinne eller tre.
Ja.
Det gör inte så mycket för tabelltoppen i stort.
Nu är det inne på glädjenyanser liksom långt ner på skalan. Jag kände precis ingenting. Jag kunde sluta vara fan som helst i den här jävla matchen. Jag bryr mig inte.
Nej, okej. Men jag tycker i alla fall att det inte var någon snack om att City till slut ändå vinner det här rättvist. Och att man spelar upp
sig. Du är rädd för att Arsenal ska dödat Premier League annars.
Kanske inte dödat, men någonting. Nej. Någonting i alla fall.
Ja. Jag jobbar Arsenal i alla fall.
Ja. Jag vet inte riktigt hur jag ställer mig till det där. Kan man säga att man jobbar Newcastle? Kan man göra det i det här jävla landet?
Det har du ju precis sagt.
Ja. Och det jag vet inte.
Ja, men vadå? Du kan ju jobba Eddie Howe och Alexander Isak. Det finns ju hur mycket som helst.
Sen Bachner kastar in handduken så finns
folk
det liksom en plats ledig.
City och fucking Abramovich i Chelsea och alla möjliga konstiga ägare.
Jo, men du får väl ändå tillstå att Newcastles position...
Du ska med den dansk-italienska etisk-moraliska skalan vad det gäller klubbar, så vill du placera Newcastle högre upp än du placerar City.
Ja, eller så här. Jag skulle i alla fall säga att stormen kring Newcastles ägarskifte har ju fått betydligt liksom mer negativa associationer än vad Chelsea fick för 20 år sedan.
Jo, men bara fått av vad din åsikt är ju två skilda saker.
Jag säger bara att jag förhåller mig till den verklighet vi lever i. Jag förhåller mig till det liksom land vi lever i. Jag tycker...
Var ligger de på skalan?
De ligger högre.
Varför då?
Men vad fan, du har väl inte Förenade Arabemiraten eller Qatar lika högt på den dansk-italienska etisk-moraliska skalan som vi har Bin Salman?
Vet inte. Nej, men alltså, jag vet inte.
Så här, då får du gärna korrigera det, eller revidera. För hittills
alltså,
när
jag
vi
bakar
har liksom...
ihop dem och lägger dem ungefär på samma plats. Sen kan det finnas nyanser där också.
Jag säger bara att
också,
så har det inte låtit hittills när vi har... placerat ut dem på DM-skalan.
Nej, jag vet, men vi har väl inte riktigt placerat ut dem på DM-skalan heller.
Den enda korrigeringen vi gjort är att vi sänkt Kindberg.
Exakt.
Från att liksom ha varit hack i häl på Bin Salman.
Jag ska vara helt ärlig, jag är för okunnig vad det gäller de här länderna och de här personerna och liksom ägarskapet och var de kommer ifrån och var, alltså deras etisk moraliska historia har jag alldeles för dålig koll på. Så att jag kan inte placera ut dem, utan då måste jag be om hjälp från typ Erik Niva eller någon som har bättre koll. Ja. Så vi kan väl bara skicka ut det då till våra mer upplysta lyssnare att hjälpa oss att placera ut de här klubbarna på DM-skalan.
Jag har i alla fall sniffat mig till att sen Noah Bachner kastade in supporterhandduken för Newcastle. Newcastle existerar nu numera.
Fredrik Backman kastade ju också in sin, liksom, sitt supporterskap.
Det måste vara segt för honom nu. Man har brutit med Ronaldo. Ten Hag alla rätt. Ja. Man liksom så här, man har fått upp ångan så det bara sjunger om det. Lisandro Martinez, Casemiro, Rashford och De Gea liksom glöder
igen. Men det var han
Maguire är liksom han är liksom passerad.
Vad sa han?
Vad säger man? Han är förpassad, säger man, till liksom någon slags stand-in mittback. Mm. Fan alltså. Och dessutom Glazer borta.
Glazer out.
Fan vad Backman går runt Vasaparken nu och ångrar sig. Helvete.
Han kan väl bara ta tillbaka Manchester United. Det är ett snabbt beslut och så är det där igen.
Det kan han ju.
Jag kommer inte ihåg hur hans exit såg ut.
Den var hård.
Okej. Fan.
Den var hård och tydlig.
Ja. Kuken. Tänker han. Ja.
Nej, men jag är helt övertygad om att Fredrik Backman, mitt i all liksom lansering här av Tom Hanks som en man som heter Ove och liksom den globala liksom nästa nivåsmällen som den här hösten och vintern varit. I det så har han ju ägnat, tror jag, oerhört, alltså problematiskt mycket tid åt att så här, jag kastade in.
Ja.
Och vem är jag? Alltså jag kan inte krypa tillbaka till det där korset. Det går inte.
Vi får
inte.
Väl se.
Mm. Ja, jag tror att han är för stolt och för liksom grinig för att liksom sträcka upp händerna och
inte
säga
inte ens Fredrik Backman kan författa en tweet på 140 tecken och komma tillbaka, utan det blir ett långt Instagram-inlägg i så fall.
Alltså, stolthet har inte svalts jättemånga gånger.
Man vet när Fredrik Backman skriver första liksom fotbollsboken, då vet man att det är bara liksom något slags förlåt. Ja. Jag är tillbaka nu. Som support.
Ja. Nej, men jag tycker du kanske ska messa Backman och fråga, ska vi inte ta Benfica? Hand i hand. Ska vi inte omfamna Benfica, du och jag?
Jag gör det nu.
Inled med, jag vet ju att du har släppt United hårt sen 1,5 år. För det var ju i samband med att man tog tillbaka Ronaldo som han tackade för sig.
Ja, vi testar. Får vi se.
Ja, men jag skulle bara säga att i takt då med att Bachners inkastade handduk och att Newcastle bara existerar som någon... Vad var benämningen han använde i början av säsongen? Hur som helst. Det finns en plats ledig. Jag tar den. Jag gnuggar Newcastle.
Bravo.
Eddie Howe for the win. Där ska jag säga också. Jag har ju en gång i tiden kallat Eddie Howe för en bluff. När han då till slut fick lämna Bournemouth och att där är det över. Det är på tal om att krypa till korset. Svälja sin stolthet. Där är det bara att lägga sig platt. Där hade man fel. Helvete vad snett på man var det där.
Ja.
Eddie Howe for the win.
Men vet du vad jag vill veta nu?
Snart är Isak tillbaka. Newcastle absolut. Mot
vi
Champions.
Kan det nu. Vi hör det nu. Men du Gugge, fan, det är hög tid att åka ut till Tyresön igen. Du har det var bestämd artikel också.
Amen.
Där ute så ska det spelas fotboll.
Fan vad SD-kuppen har liksom svält. Hur länge håller ni på?
Vi spelar två åldersklasser.
På min tid.
Ja.
SD-cupen är 3 dagar.
Ja, men det är också 3 dagar. Men vi spelar 2 åldersklasser.
Det känns som att du har liksom... Du har varit i SD-cupen i liksom 10 dagar.
Nej, 2 dagar.
Och att det är långt ifrån över. Nej, det är så det känns.
Det är att jag har pratat mycket om den. Men det är en jävla fin cup.
Ja.
Världens största futsalcup.
Fan, ta med dig Backman. Han har abstinens.
Kolla, du ska inte med ut till Tyresön.
Kika lite boll. Du kan få heja på oss om du vill. Själv så ska jag ut till Vällingby. Farsan fyller år, va?
Oh, hälsa.
Ska jag göra. Vi har hörs
du köpt?
Igen. Ska jag fixa nu.
Okej.
Ska jag fixa nu.
Du vet att det är 13 dagen idag. Det är rött.
Ja, ja.
Tvärrött. Det finns inte en butik öppen.
Du tror att det är 1976?
Ja, uppenbarligen trodde jag det.
Allt är öppet.
Okay. Vi får se.
Allt som normalt är söndagsöppet är öppet.
Okay.
Nej men vi hörs igen då nästa vecka. Först gånger två med Niva, måndag, tisdag. Och sen så tar du och jag ner veckan som varit i ett fredagstutto. Varför inte torsdagstutto undrar ni? Jo, för att Sverige spelar ju sin andra och sista landskamp under januari-turnén.
Har vi det att
torsdag kväll mot Island. Så att om en vecka så har vi då två landskamper att ta ner och utvärdera.
Misstänker också en hel del från Sillin.
Ja, ja, verkligen.
Alltså på en vecka kommer det hända jävligt mycket.
Mm. Hörrni, vi hörs nästa vecka igen. Som sagt, ta hand om varandra. Ha en jävla trevlig helg. Ciao tutti.
Ciao tutti.